Så ska vi i Jesu namn be tillsammans innan vi börjar. Kära himmelske far, kom och lär oss vad din förlåtelse betyder. Och lär oss vad det betyder att vi ska förlåta varandra. Kom och hjälp oss att se i ditt ord hur fri din förlåtelse är. Att den inte beror på vad vi har gjort, presterat eller medverkat. Utan att du har kommit för att låta din enda son ta på sig hela straffet, hela skulden för oss. Och att han har uppstått som ett vittnesbörd om att nu är allt betalt. Men hjälp oss så att vi i denna glädje, påskens glädje, inte tar vår medtjänare vid strupen och kräver att han ska betala vad han är skyldig, utan lika gärna efterskänker, förlåter det som våra medmänniskor är skyldiga oss. Herre, kom så och välsigna ditt ord, så att det bär frukt i våra liv. Både med tacksamhetens frukt, lovets offer, och med glädje och beredvillighet att tjäna dig. Och så ber vi tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Det är alltså femte bönen vi har som tema för ikväll. Och jag hade också angett någonstans att vi eventuellt hinner in på sjätte, men jag tvivlar på det. Det är ett ganska passligt pensum det här, femte bönen. Och den tar vi då och ser på först i vår bok. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Dem oss skyldiga äro. Det är precis en moderniserad ordalydelse. Och så frågar vi, vad betyder det? I denna bön ber vi att vår himmelske fader inte ska se på våra synder, eller för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om, och vi kan inte förtjäna det. Men vi ber att han ska ge oss allt sammans av nåd. Ty vi syndar varje dag på många sätt, och förtjänar inget annat än straff. Därför vill också vi av hjärtat förlåta, och gärna göra gott mot dem som syndar mot oss. Vi kan gå in på de här olika frågorna, de här delarna. Men vi ska först bara så där rent allmänt säga om det här Luthers förklaring att här är det igen en mycket typisk inledning från Luther, nämligen att vi först konstaterar att inte det är vi som har förtjänster. Att inte det är vi som först som ska få Gud välvilligt inställd och få honom att förlåta oss. Vi är inte värda att få något. Vi kan inte förtjäna det. Han hänvisar till nåden. Och det här på grund av att vi syndar på många sätt. Vi ska se närmare på det. Men. Och följden av det här då är att vi kan inte heller vänta oss att vår medmänniska ska förtjäna vår förlåtelse. Det här är en mycket viktig nyckel till att förstå det här, den här bönen. Det är inte så att vi förlåter bara när vår nästa förtjänar det. Utan på samma sätt som Gud förlåter oss av nåd, ska vi förlåta utan att vår nästa förtjänar att vi förlåter? Det får vi kämpa med, hörni. Först så frågar vi då vad vi menar med synder. Det talas ju om skulder, förlåt oss våra skulder. Men det är ju våra synder som drar på oss skuld. Och då har vi en fortsättning, en förklaring ska vi säga till den här bönen i Matteus 6. Där Jesus beskriver det här med syndarna. Vad det är lite närmare. Så tar vi alltså Matteus 6, vers 14 och 15. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Det här kommer direkt efter Fader vår, där som han lärde sina lärjungar. Det är alltså som en förklaring, och det är intressant att Matteus lyfter fram just Jesu speciella förklaring till den här bönen, den här förlåt oss våra skulder. Ty om ni förlåter. Han säger inte ty fader, vår far i himlen, ty hans namn blir helgat så och så, utan just den här bönen, den lyfter han fram. Och det som han då pekar på är våra överträdelser. Och det här med de här olika orden för synd, det beskriver olika saker. Och överträdelser är ett ord som på svenska också säger ganska bra vad det betyder. Nämligen att man går för långt. Det finns en linje, en gräns. Och går vi över den gränsen, då har vi överträtt Guds bud eller syndat. Har stigit över, gjort övertramp. Och han talar om överträdelser både det här när det gäller våra överträdelser inför Gud, men det är ju framförallt det som han talar om här, människorna, deras överträdelser, när de har handlat fel mot oss. Och i Lukas-versionen, där talar han uttryckligen om skuld. Förlåt oss våra synder. Visserligen så används där det ordet, Lukas 11, vers 4. Förlåt oss våra synder. Men sen kommer det. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det är direkt förknippat med varandra. När vi syndar så ådrar vi oss skuld. När vår medmänniska gör någonting som är orätt, förgår sig, trampar över, så drar han på sig skuld i förhållande till oss. Och då betyder det här att allt sådant som vi har sagt, tänkt eller gjort fel räknas in här till de här överträdelserna eller synden. Med synder menar vi allt som vi har sagt, tänkt eller gjort fel. Nu vet vi att det finns vidare definitioner också på synd. Nämligen att en synd kan vara en god sak som vi borde ha gjort och som vi har underlåtit att göra. Och det är klart att det ingår ju också. Vi påminns om det här varje gång vi ser nödlidande människor, och det gör vi ofta. Och hör om människor som har råkat illa ut på olika sätt genom att deras hus har rasat eller hus har brunnit upp som det är aktuellt i vår tid, eller att de har kommit i en trafikolycka. Allt sånt som är precis dagsaktuellt. Och om vi är nära till det här, om vi har möjlighet att gå och hjälpa och ingripa utan att göra det, då är det synd. På samma sätt som om vi behåller våra pengar bara för oss själva och inte använder dem, vårt goda, för att hjälpa dem som lider, som hungrar, så är det också synd. Men det här är alltså den aktiva synden som sägs här. Allt som vi har sagt, tänkt eller gjort fel. Och så frågar vi då, vad vet vi med oss på grund av våra synder? Vad har det för följder? I Jesaja 59 I Jesaja 59 har vi den andra versen. Vi har varit inne på det här stället förr också i samband med bönen. Eller vi kan ta också första versen. Se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte. Era synder döljer hans ansikte. Ja, så det fortsatte faktiskt. Så att han inte hör er. Det är en hård konsekvens det här av våra missgärningar, våra synder. Att Gud är främmande för oss. Han vänder sig bort. Han döljer sitt ansikte för oss. Och vad säger jag då första Samuelsboken 6? Det är bra att ta sammanhanget med fast vi har den här lilla boken där citatet finns. Men i sammanhanget där förbundsarken sänds tillbaka till Israel så har man sett hur helig Gud är. Där det är några människor som ser in i Herrens ark. Bara genom att de såg. Folket i Betseme står det i vers 13 som höll på med veteskörd i dalen. De fick syn på arken och de blev glada när de såg den. Och så plockade de ner arken och så fick de titta på den närmare då. De här. Men så står det då alltså i vers 19. Av invånare Betsemes blev somliga slagna därför att de hade sett in i Herrens ark. Herren dödade bland folket 70 man, 50 var hödingar. Han är helig. Och det här hade de inte tillåtelse att göra. Då sa invånarna i Betsemes, vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud? Till vem ska han dra vidare efter att ha varit hos oss? På ett annat ställe berättas att när man bar arken så då snubblade de som bar. Och de blev dödade för att de hade vanhelgat Herrens ark. Det är ofattbara saker för oss i denna tid. Och det är ju sånt också som gör att Erik Wahlström och andra som skriver om Gud och Jonas Gardell säger att den guden som finns i Gamla testamentet vill vi inte ha att göra med. Det går inte in på nu här, de här sakerna. Det har vi varit inne på för nu, minst nu delvis. Men när man ser Guds vrede och Guds helighet så då blir det såna ofantliga avstånd mellan oss och Gud. Så vi grips av själva. Vem kan bestå? Vår mun blir tillstoppad. Och det är precis det vad Paulus säger i Romarbrevets tredje kapitel. I de mycket välkända orden i tredje kapitlets tionde vers först. Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finns inte en enda. Och ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggorm skifter bakom deras läppar. Och mera sådant. Det här är en beskrivning av hur långt, fruktansvärt långt vi är från gemenskap med Gud. Och i all synnerhet från att Gud ska ha fördragsamhet med oss. Och tycka att det vi kan se mellan fingrarna. Det är inte så farligt. Långt därifrån. Det här är verkligen farligt. Det som vi ställer till med. Mose han säger i första. Nej förlåt. Det är Mosebok. Men det är Jakob. Patriarken. Första Mosebok 32. 10. Som säger så här. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. Och så berättar han, när jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav och nu har jag blivit två skaror. Och så ber han att han ska bli räddad undan Esaus hand. Det är när han, Jakob, återvänder från sina många år i Harran och kommer tillbaka till Kanans land och ska möta sin bror Esau, som han bedrog så fruktansvärt. Och han kan ju vänta sig att det är bara hämnd som möter honom. Så han kämpar ju hårt och han kämpar med Gud också, som det omtalas senare i det här kapitlet. Och Jakob vet han har syndat. Det han gjorde mot Esau och sin far Isak, det var fruktansvärt. Och nu har Esau full rätt att straffa honom. Och vad ska inte Gud göra? Och det är mot Gud som han bekänner det här. Jag är inte värdig den nåd och trofasthet som du har visat mig. Därför att jag har syndat. Många gånger tycker man ju att Jakob inte är något bra exempel på en patriark som skulle kunna motsvara det som vi läser om Abraham med hans fantastiska tro. För Jakob är ju bedragaren. Han sysslar ju mest med ganska dåliga saker. Lurendrejerier och allt möjligt. Och ändå så är Jakob den tredje patriarken. Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Tänk vad konstigt. Han räknas ändå som en trons fader på det sättet. Ja, det är på det sättet att Jakob mitt i sin synd och sitt elände ändå trodde på Gud. Han hade säkert en hel del gudstjänster som inte finns omtalade. Och det berättas ju ändå på några ställen att han byggde altare. Han tillbad Gud. Och det här är just ett sånt ställe som säger vad hans sinnelag var. När han var ödmjuk alltså. Inte alla gånger. Men det här är alltså ett svar på frågan. På grund av våra synder vet vi att vi inte är värda något av det vi ber om. Som Martin Luther sa det här. I denna bön ber vi att vår himmelske fader inte ska se på våra synder eller för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om. Det leder våra synder till. Och än mer, det här är att vi inte är värda, då är det ännu inte så farligt. Men när det dessutom sägs att vi är värda straff, vi är inte värda att få det vi ber om, men vi är istället värda straff. Vi ser ju det här i Jesaja 59, det är i samma kapitel där vi var nyss. Och längre fram, Jesaja 59, vers 12. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar mot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Vi ser att överträdelserna, synderna, vittnar mot oss. Och det leder till straff. Och i Kolosserbrevet har vi ett nytestamentligt vittnesbörd om det här. Vad våra synder är värda. Kolosserbrevet, tredje kapitlet, vers 25. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen. Hör, säger Paulus så. Kolosserbrevet, där han talar om Kristus så starkt, om han som är verkligheten själv när det gamla förbundet är skuggan. Och när han talar om att vi ska söka det som är där ovan och klä er i kärlek och barmhärtighet. Och när han har förmaningar för det kristna hemmet. Och så säger han plötsligt. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort. Utan anseende till personen. Kommer det en sträng lag här plötsligt? Ja, det är på det sättet vi människor måste tuktas eller hållas av Gud. Vi hör evangeliet. Får förmaningarna. Att leva värdigt det evangelium som vi har hört. Men så kommer vårt onda kött som förleder oss till synd. Och då måste lagens piska komma och säga, jaha, men om du gör på det där sättet så kommer du också att få tillbaka det. Du kommer att bli straffad för det. Alltså lagen behövs hela tiden med. Och den strängaste punkten i lagen, det är den när den talar om vad syndens lön är, som Romarbrevet 6:23 gör. Rom 6:23. Ty syndens lön är döden. Det är den allvarliga negativa sidan, där Paulus då sen fortsätter med Guds gåva, är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Här finns lag och evangelium. Och det som vi just nu sysslar med är lagen. Syndens lön är döden. Där är den yttersta konsekvensen av synden. Vi är värda döden. Sammanfattat, vi syndar mycket varje dag och vi vet att vi inte förtjänar något annat än straff av Gud. Förtjänar straff. Det är motpolen det till att vi kan inte förtjäna det vi ber om, utan istället förtjänar vi straff. Vi har skuld. Men det här ber vi om att Gud inte ska tillräkna oss. Och därför frågar vi nu, vad ber vi när vi ber om förlåtelse? Vi har Saltaren 51. Den stora botsalmen som David bad när han hade varit hos Batseba. Och profeten Natan kom till honom. Vers 3 och 4 först. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Och så fortsätter sen hänvisningen i vers 11. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Sen fortsättningen. När Gud tar bort missgärningarna så då vill David att hjärta istället ska bli rent. Så att han ska kunna göra det som är rätt. För han har sett sin synd och han har sett vilket straff synden medför. Det är inget annat än dödsstraff. Syndens lön är döden och det straffet fick David i sitt ansikte också. Även om han sen fick höra förlåtelsen. Natan fick säga till honom när han hade gjort bättring, när han hade bekänt sin synd och omvänt sig. Så sa Natan till honom, så ska du inte heller dö. Gud har förlåtit dig din synd. Men vi ber om det här. Vi ber om att Gud ska både befria oss från den här skulden, den här våldsamma skulden, och att han ska rena oss och ge oss ett rent hjärta. Så har vi Efesierbrevet 4. Efesierbrevet 4, vers 32. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Här är betoningen på liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Den första delen av det här, förlåt varandra, det hör liksom till andra delen av femte bönen. Men det här fokuserar vi på liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Har förlåtit er. Det här är förklarat väldigt tydligt här tidigare i Efesierbrevet och Paulus har då redan här också hunnit fram till förmaningen att Efesierna inte ska vara barn som kastas hit och dit av vågorna. De ska lägga bort lögnen och tala sanning med varandra och så vidare. Men han kommer tillbaka till det här. Det här är kraften. Det är nämligen så att ingen enda förmaning innehåller kraft att göra det som förmaningen säger. Vi kan göra det men inte med ett rätt sinnelag. Vi kan få höra Guds lag och lyda den utan att det genom välsignelse. Därför att det är bara det som sker av tro som har välsignelse med sig. Det är när vi ser det i Kristus, vad han har gjort, som förlåtelsen blir en stor verklighet och som kan ge oss kraft att sen fortsätta och leva ut den i att förlåta andra och vara vänliga mot andra och goda och barmhärtiga. Så vi sammanfattar den frågan, den delen. När vi ber om förlåtelse ber vi att Gud för Jesus skull inte ska se på våra synder. Det är det som bönen om förlåtelse går ut på. Och när vi ber så hoppas vi att Gud ska höra våra böner. Och det, de följande bibelorden, så de talar om det, om ansträngning eller om ivern att Gud verkligen ska höra oss. Går vi tillbaka till Saltaren 55. Saltaren 55, vers 2 och 3. Lyssna Gud till min bön, dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Vi talade tidigare här om, Jesaja 59 står det, att Gud döljer sig, han gömmer sig. Om vi kommer inför honom med våra missgärningar och vi har skuld på våra händer när vi kommer inför Gud. Och det att David här ber om att Gud inte ska dölja sig, så det måste grunda sig på att han inte ber i sin egen person. Han ber i Jesu namn fastän inte Jesus fanns eller hade varit verksam här ännu. Men Jesus var verkligen med i Gamla testamentet. Och David talar ju om Jesus många gånger. Tänk bara på psalm 22 som var aktuell på långfredagen. Och David har, när han ber om förlåtelse och barmhärtighet, så har han den ställföreträdande uppfyllelsen av lagen som var förebildad i templet, i offergärningarna. Och sånt så har han som grund för det. Och då ber han. Och på samma sätt vill Gud att vi ska be om att få våra synder förlåtna. Det är alltså inte på det sättet att vi säger att Jesus tog bort våra synder. Jo, så säger vi. Men det räcker inte med det. Alltså vi säger inte att Jesus tog bort våra synder och då struntar jag i hur det är nu idag. För det har ju skett. För en kristen behöver för vårt kötts skull, för att vi inte ska komma bort från vägen, så behöver vi påminnas om att dagligen be om att våra synder ska bli förlåtna. Och det är det här som är det underliga med evangeliet. Det som har skett, det vill Gud påminna oss om att det ska ske. Det är inte på det sättet att vi behöver upprepa Jesu offer eller Jesu gärning. Det har skett, det är färdigt, verkligen fullbordat en gång för alla. Men det som ska ske, det är att vi ska få glädje och nytta av det. Att det ska komma till oss och bli en tillgång för oss, en tröst i bedrövelsen över att vi är syndare. Så att det får komma med sin kraft till oss. Det är det vi ber om. För det är inte heller på grund av vår bön som Gud bestämmer att han ska höra oss. Och i psalm 66 så prisar David, tror jag det är där också. Psalm 66, fast det inte står att det är David, men vers 20. Välsignad vare Gud som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig. Han har inte förkastat min bön. Vi vet det, att han inte gör det när vi ber i Jesu namn. Det har vi ju många gånger redan sagt. Och så bläddrar vi till psalm 69. Lite framåt. Där det i vers 17 David säger: svara mig Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Din nåd är god, det är just en hänvisning till medlaren. Och så har vi i Jesaja 30. Jesaja 30. Vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Vi ska observera vad det står också i följande vers, fast den inte hör egentligen till det här. Men den påminner oss om det som vi talade om förra gången. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Det står: visserligen ska Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck. Det här är trots allt en verklighet. Alltså att vi ber Gud vara oss nådig betyder inte att vi samtidigt har allt ont, allt lidande, allt som är som vi tycker om bortskaffat på en gång. Så är det bara frid och fröjd. Utan vi lever fortfarande i följderna av våra synder. Frukterna av våra synder och våra fäders synder. Det finns fortfarande runt om oss. Och det är därför som det står. Visserligen ska Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck. För det måste vi ha. Men han ska svara dig. Så då sammanfattar vi. Vi ber också att Gud inte ska förkasta våra böner på grund av vår synd. Utan av nåd höra oss och ge oss allt vi ber om. Alltså, vi ber om att Gud för Jesus skull inte ska se på våra synder. Och att han inte ska förkasta våra böner på grund av vår synd. Det får vi be om i denna bön. Sen har vi då fas 2. Eller avdelning 2 i den här bönen. Den som då handlar om vår förlåtelse. Hur visar vi vår tacksamhet för Guds förlåtelse? Här börjar vi med att se på Josef i första Mosebok 50. Josefs bröder, de var ganska illa däran här. De hade begått en fruktansvärd synd mot Josef. De sålde honom så han blev slav i Egypten och ljög för sin far att ett vilddjur hade ätit upp Josef. Det var en fruktansvärd synd som de dessutom gjorde med berått mod. De gjorde det med överläggning. Så kommer då Josef till Egypten och så blir han upphöjd efter många års fångenskap i fruktansvärda förhållanden. Först tjänade han och hade inte så dåligt, men sen var han i fängelse. Så han hade minsann fått mycket lidande. Och så blev han då upphöjd till faraos närmaste man och rädda Egypten och många andra folk från hungersnöd. Och så sänder Josef bud när hans bröder då efter de här olika omgångarna, när han prövade dem, när de kommer tillbaka till Egypten och han ger sig till känna för dem, så då sänder han dem hem med utrustning och ber att hans far Josef också, förlåt, hans far Jakob också ska komma till Egypten. Och så flyttar då Jakob med sin familj och börjar bo i Egypten. Och det är ju det som är början till Israels 400-åriga fångenskap i Egypten. För de blev ju sen nerklassade. De var förnäma människor, ansedda människor till att börja med. Men sen då det kom en ny farao som inte visste av Josef, så då blev det värre. Och då blev de förtryckta. Och innan då det hade hunnit gå så långt, så länge Josef och hans bröder ändå levde, så blev det en svår situation när Jakob dör. För när Jakob dör så tänker bröderna, ja, vad ska hända med oss? När Jakob dör så då finns ingenting mera som skyddar oss mot Josefs vrede. Han har väl haft förbarmande med oss så länge hans far levde. För att inte hans far skulle få en ny sorg. Om han skulle ta livet av sina bröder. Som hämnd. Vilket ju skulle ha hört i den tidens sätt. Och när de då ser hur illa det kan gå för dem, då beslutar de sig för att gå till Josef. Och så heter det i vers 15. Första Mosebok 50. När Josefs bröder såg att deras far var död, sa de, tänk om Josef börjar hata oss. Och så sände de bud till Josef. De vågar inte gå själva. De sände bud. Så din far sa oss före sin död, så ska ni säga till Josef, vi ber dig förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Och då när budbärarna ser hur Josef reagerar, då är vi övertygade om att då vågar de nog säga åt bröderna, nu kan ni nog komma. för han gråter. Ingen risk för att han tar till storsläggan och straffar dem. Och så när de kommer och de föll ner för honom, för han, de betygar ju honom dels den yttre hedersbevisningen som undersåtar måste göra, i synnerhet utlänningar, observera invandrare, måste göra inför den näst högsta styresmannen i Egypten. Så det var klart att de måste ju iaktta det. Men det var inte bara för det, utan det var också för att de ville verkligen visa sin ödmjukhet. Och så säger de, vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Det är ju en fantastisk beskrivning det här. Och nu ska vi ju komma ihåg att i många avseenden är Josef förebild för Jesus. Jesus, han utgavs. Han måste lämna sin far. Han utgavs till ett främmande land. Ja, till en främmande värld. Blev människa. Där han utsattes för grymhet av sina bröder. Där hans bröder rent av döda honom. Och ändå så har han det sinnelaget att han säger att det här som ni gör mot mig, det beror på att ni ska få leva. Jesus gjorde detta för att vi skulle få leva. Josef föreställer, alltså han representerar Jesus Kristus i sitt handlande. Och då kan man ju fundera att när månne han förlät dem. Vad hände i hans hjärta? Var det på det sättet månne att när de där sändebuden kom och framförde brödernas hälsning, att de bad om förlåtelse genom sändebud, att han då började ändra sitt sinnelag, att han hade varit hatisk tidigare, men tack vare den där bönen om förlåtelse så ändrades hans inställning, så att han bevektes och tänkte nej, han kan inte göra så illa mot dem, nej, han måste nog förlåta dem. Ja, det står inte om det hur det fungerar, men jag drar nog slutsatsen, och dessutom det att han är en förebild för Jesus här, även om han var människa. Jesus, han hade minsann förlåtit människorna långt innan, för han sa ju det också på korset. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Men Josef hade nog i sitt hjärta förlåtit dem långt innan. Långt innan det här skedde. Han behövde inte vänta och tänka att få se nu om de ödmjukar sig. Och om de faller ner på sina knän framför mig. Och om de verkligen ber mig om förlåtelse. Och så skulle han kanske ännu säga, du ska säga det 10 gånger. Att jag, förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Annars så tror jag inte att det är äkta. Eller att han skulle ha sagt så här, att ni får kliva på era knän upp för pyramiden här. Så att jag säkert ser att ni menar allvar. Ingenting. Det var förlåtet redan före. Det fanns inte något att göra. Men ändå behövde bröderna be om förlåtelse. De behövde göra det. Ska vi se vidare i det här Matteus 18. Ja, nej, jag hoppar över Efesierbrevet 4, förlåt. Efesierbrevet 4. Vers 32. Det var ju det här som vi läste redan. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och så ska vi ta Matteus 18. Där har vi ju berättelsen om den obarmhärtige tjänaren, och den är verkligen, verkligen allvarlig. Vi har ifrån 23 versen börjar Jesus berätta om himmelriket. som en kung som ville ha redovisning med sina tjänare. Och så hittar man en som var skyldig 10,000 talenter. Och kollar man upp lite hur mycket det där är, så är det helt fruktansvärt. Alltså en talent var en vikt. Det var en väldig massa silver. Och det här var så mycket så det var knappt så att ett land med hela sin tillgång av guld och silver och ädla stenar kunde ha så mycket pengar eller så mycket rikedom. Och det var fullständigt utom räckhåll för någon som helst människa. Och ändå, då tjänaren föll ner och bad, ha tålamod så ska jag betala. Det var vansinnigt, ingen chans. Och så säger hans herre, du är fri. Jag efterskänker hela din skuld. Det här är ingenting annat än en beskrivning av en helt övermänsklig förlåtelse. Skuld, efterskänkning av skuld. Det finns ingen parallell i denna världsålder, tidsålder, där någon människa skulle ha förlåtit så mycket eller efterskänkt så stor skuld. Det här är bara Gud som kan efterskänka så mycket. Men Jesus tar det här för att visa följden, fortsättningen. Då tjänaren kom ut så träffade han en av sina medtjänare som var skyldig 100 denarer. Silverpenningar hette det förr. Det betyder ungefär 100 dagslöner, dagspenningar. Det var mycket pengar. Men det var lite, det var försvinnande lite i förhållande till den där väldiga summan. Alltså en 3 månadslöner ungefär. Så inte var det så lite. Och då kräver han att den här medtjänaren ska betala och sätter honom i fängelse. För att han inte kunde betala på stubinen. Han kunde inte betala genast. Han tiggde och bad om att få nåd. Så skulle han betala det. Och det här, det leder ju naturligtvis till fruktansvärda följder när hans herre, som har efterskänkt honom så mycket, får reda på det. Och då säger hans herre till honom i vers 32 framåt. Du undertjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Det här är en allvarlig text. Mycket allvarliga ord. Och det talas ju mycket om förlåtelsen också i det här kapitlet här. Petrus frågar om det räcker med 7 gånger, men Jesus säger 70 gånger 7. Och det är i det sammanhanget han berättar den här liknelsen. Han visar vilket tålamod vi ska ha med våra medmänniskor. Och innebörden av den här berättelsen, den är att vårt sinnelag, vårt förlåtande sinnelag gentemot våra medmänniskor är en spegling av om vi har tagit emot Guds förlåtelse. Har vi tagit emot Guds förlåtelse så förekommer det inte att vi är hårda och obarmhärtiga mot våra medmänniskor. Ja, förseelser, försummelser och misstag och hårda ord, det kommer över våra läppar och det händer. Men ett sådant sinnelag som där man medvetet och planerat kräver ut det som man har rätt till av sin medmänniska, det ska inte förekomma hos kristna. Så är det. Och det betyder alltså att det är sinnelaget som avspeglas i handlingen. Och sinnelaget visar om man har tagit emot Guds förlåtelse, förstått vad det innebär att ha fått de 10,000 talenterna efterskänkta. Och därmed så betyder det att det finns en möjlighet att kunna konstatera, tyvärr ibland, att människor har lagt ifrån sig det kristna namnet, eller i praktiken det kristna vittnesbördet, genom att vara ofördragsamma och vägra ta emot förlåtelse av sina medmänniskor eller bön om förlåtelse. Om man gör det och har ett sådant ofördragsamt sinnelag, så kan vi på grund av det vittnesbördet säga du är inte en kristen. Ditt liv visar att du inte är en kristen. Det kan vi göra trots att det är bara Gud som ser in i hjärtat och det är bara Gud som ska döma på den yttersta dagen. Vi kan naturligtvis inte säga någonting om vad som händer denna människa på den yttersta dagen. Det får vi ju be om verkligen att människan ska få syn på Guds förlåtande nåd och ta emot den så länge det är tid. Men här måste lagen träffa en sådan människa som har ett så obotfärdigt sinnelag, som har ett hårt sinnelag, att man kan säga till den människan att du är inte en kristen. Det visar dina gärningar. Det är alltså lagens ord. Och där finns också den här åtskillnaden mellan lag och evangelium som Martin Luther så mycket har talat om och understrukit. Att evangeliet ska predikas för dem som behöver det, för dem som vet sin synd, som ber om förlåtelse. Men inte ett ord evangelium ska ges åt den som är obotfärdig och framhärdar i sin synd och sitt obotfärdiga sinnelag. Där ska endast lagens hammare bulta. Ibland, det är naturligtvis inte självklart att det inte alltid är så tydligt, så att man kan avgöra det här, och det är det som gör att det är så svårt att skilja lag och evangelium. I synnerhet inte när Guds ord predikas för många människor, så går det ju inte. Men att det finns situationer som har omvittnats där själasörjare har låtit bli att predika evangelium eller tillsäga evangelium, där man har bundit i synden. Och det är ju det som också Jesus säger här i tidigare 18 kapitlet, då han säger allt vad ni binder, vers 18, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Bindenyckeln, den finns också där man binder och inte ger evangelium, inte löser. Och eftersom det finns sagt i det här sammanhanget där det talas om den obarmhärtige tjänaren, det är helt klart att det här är en sån situation där bindenyckeln gäller. Denna obotfärdiga medtjänare som lämnas över till fångvaktarna trots allt, trots att han har fått så mycket förlåtet. Hans sinnelag visar att han var inte värd och han blir likväl skyldig att betala. Det vill säga i praktiken, han blev förtappad. Och han kunde ju betala. Och så har vi ett ställe till i Lukas evangeliets 6 kapitel. Vers 33. Först. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack därför. Så handlar också syndare. Och sen vers 35. Ni älskar era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot det otacksamma onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Här har vi en lagens predikan. Hur vi ska göra. Vi ska inte bara göra gott mot dem som gör gott mot oss. Utan, för det är ju naturligt. Och det kan ju vara på uträkning att man räknar att den där kan jag göra gott mot, för att sen kommer jag nog sannolikt att få tillbaks. Då får jag tillbaks och det lönar sig. Utan mot dem som inte kan ge tillbaks någonting ska vi göra gott. Och det är i synnerhet våra fiender. Det vill säga att förlåta dem som är fientligt inställda mot oss. Och här igen har vi orsak att komma tillbaka till det där som jag var inne på här i samband med Josef. Förlåtelsen i vårt hjärta, den vinns inte av att vår medmänniska kommer till oss och bönar och ber om förlåtelse. Och så att mitt hjärta ska tinas upp då. Det är klart att det underlättar. Men vår förlåtelsen i vårt hjärta, den finns från den stunden när vi ser hur mycket Jesus har förlåtit oss. hur mycket Gud har förlåtit oss, vad Jesus har gjort för oss och betala vår skuld, då ser vi vad förlåtelse är. Då har vi fått förlåtelsen. Vi har fått förintet. I det ögonblicket verkar Gud ett sinnelag där vi också förlåter våra medmänniskor långt innan de har kommit till oss och bett om förlåtelse. Om det sinnelaget och den saken, det får vi ständigt be om, för det är inte lätt. Det är det här som motarbetas av vårt onda natur, vår synd, och som gör att vi får stava på det och vi får öva oss i det här och påminnas om det. Sammanfattningen av det stycke heter: vi visar vår tacksamhet för Guds förlåtelse när vi förlåter av hjärtat och med glädje gör gott mot dem som syndar mot oss. Ja, akkovi. Tänk alltså, det är ju så hopplöst och omöjligt det här. När vi med glädje gör gott mot dem som syndar mot oss. Det är precis raka tvärt emot vad jag vill göra. Inte vill jag göra det, inte. Jag vill ju ge tillbaka. Men om vi har förstått Guds förlåtelse, så är det en glädje att få göra gott mot dem som håller på och ansätter oss och angriper oss. Ja. Så vi ser nog att vi behöver gå i skola, i andens skola. Så har vi ett par bilder ännu, eller egentligen en bild som finns kvar här. Och den sammanfattar det här: förlåtelsen betyder att Gud stryker ut alla våra synder av nåd för Jesus skull. Och den ger oss visshet att Gud ger oss allt vi ber om av nåd. Dels det att förlåtelsen stryker ut våra synder av nåd. Och sen också ger oss visshet om det. Vi tror det, vi tar emot det. Det här är det objektiva och det subjektiva. Det objektiva att Gud, vi får vittnesbördet om att Gud stryker ut våra synder. Och det subjektiva att Gud ger oss. Det här leder oss att förlåta alla som syndar mot oss. Och då blir sammanfattningen av den bönen: stryk av nåd ut vår syndaskuld och lär oss att förlåta våra medmänniskor. Lär oss att förlåta våra medmänniskor. Där har vi då sluta den femte bönen och ska sen nu här samtala om det här, och ni får gärna komma med tankar och synpunkter på det, men här avslutar vi med: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.